Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tjena mugglare och välkomna till den prisbelönta podden Harrypodden med mig Sebastian From och dig
Happy Hagman.
Happy Hagman med två N som vi så skojsamt kallar dig.
Ja, det är ju inte sant.
Nej, det är det ju inte.
Busigt. Och jag måste bara berätta, alltså det är så kul. Det här är Harry Potter relaterat och inte alls så roligt när man tänker efter. Nej, men så här, nu, vi ska ju öppna en ny bok idag.
Ja.
Och alltid när jag kommer till sista boken, då känner jag så här, oj vad jag vill börja om från början. Och idag var en sån dag där vädret var, det är dags att börja om från början.
Ja.
Förstår du?
Verkligen. Alltså, det är ju första Harry Potter-filmens snöväder utomhus.
Mm.
Vi börjar ju podda senare än planerat för att jag kom ut och sen bara, nice, bussen går om 6 minuter. Och sen hoppade du, bussen går om 26 minuter. Och jag bara, ah.
Mm, vad kul.
Jättekul.
Blev det så att du gick hem och sen så såg du den åka förbi?
Nej, jag gick en bit till en annan buss. Som, alltså egentligen, jag var framme samma tid, för det finns två bussar som går från mitt jobb. En som tar på riktigt typ 6 minuter. Och en som tar ungefär 26 minuter för att den går in i områden och kör runt och håller på att hafsa runt.
Mm.
Men jag orkade inte stå och vänta och jag orkade inte gå, så att jag gick till den och så kunde jag sitta ner på den bussen i alla fall. Så jag var framme samma tid som den andra bussen. Men slapp gå.
Ja, jag fattar. Ja, för att vi skulle kunna podda idag så fick jag gå tidigare från jobbet.
Ja.
Och en utav, vi var ju lite inne i 9:15 på så här, ja, men årslöften och sånt där. Eller mål och sånt där.
Ja.
Och i mitt då så ingår också att försöka vara lite mer, och då menar inte jag, ah, I'm a bad bitch, all men suck, utan det är liksom lite mer så här, bad bitch har inte så jävla dålig självkänsla och självförtroende. Och det har gått bra, men det är också så kul, för då så var jag på jobbet och skulle gå tidigare och min chef är inte på plats, och då kan man ju tänka, ja, men det är perfekt tillfälle att gå tidigare.
Ja.
Inte min hjärna. Så jag bara, ah, men det börjar bli dags att gå. Och så känner jag att jag blir mer och mer osäker. Och bara, kan någon bara få säga att jag får gå hem? Som ett såhär dagisbarn.
Ah.
Så här, jag skrev till min chef. Bara, ah, det är ganska lugnt på, för det var ju också det. Jag hade ju inte gått annars, för det var ganska lugnt på kontoret idag. Så jag bara, nu går jag, och skriver till min chef, jag går lite tidigare idag för det är lugnt på kontoret. Och så svarar hon inte förrän typ 5:10. Så från att jag lämnade kontoret tills att jag kom hem har jag bara alltså kaskadångest. För jag kan ju inte ta egna beslut. Alltså bad bitch tills att det behövs.
Ja, bad bitch när det passar, tills någon säger åt dig sluta. Och då är det bara okej.
Okay. Ja, alltså jag bara, nu kommer allt brinna ner.
Allt kommer brinna ner.
Och jag kommer hamna i häktet på grund av mitt beslut. Typ att det finns så här, någon lagbalk 43.
Ja.
Så här, gå inte från jobbet.
Ja, nej. Det är ett sånt problem i skolan som ständigt påtagligt. Att, särskilt under lov, då är det ju väldigt lite barn och väldigt mycket personal. För att man kanske inte vill slösa semesterdagar när det ändå är lugnt.
Mm.
Men då kan det vara att det är så här, det är 26 barn och 14 personal. Och då skulle man ju kunna skicka någon tidigare. Och ibland gör vi det. Men vi får ju inte för cheferna. Mm. Och ibland när cheferna är på dåligt humör, då kan de komma så här 4:15, en kvart innan alla slutar, bara för att kolla att alla är kvar.
Uh-huh.
Det är ju riktigt fult. Men jag hade en gammal kollega. Fantastisk kvinna. För då var det så att det var sommarlov och vi hade kanske 6 barn på liksom 10 personal eller någonting. Och då var det den som hade öppnat. Och då ska man sluta tre. Och alltså, hon gick inte hon gick en timme tidigare. Hon gick vid två. Och då vid halv tre så kommer hennes chef och bara, vart är hon någonstans? Jag måste prata med henne. Så går hon fram till den här kollegan då och bara, vart är hon? Och den här kollegan bara kollar åt ett annat håll som att hon inte hör. Hon bara, men vart är hon någonstans? Jag måste prata med henne. Och bara fortsätter så här, kolla ut genom fönstret och bara la 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 la. Och hon bara, till slut lackar chefen bara, men herregud, jag ser ju att du lyssnar på mig. Vart är hon någonstans? Då svarar hon bara, golare, inga polare.
Nej.
Och det här var också så här, en 60-årig iransk tant. Alltså, det är så jävla badass.
Men jag tror att det är en av mina favoritkategorier människor.
Badass tanter.
Badass tanter,
ja,
är typ det heligaste vi har. Jag skulle kunna uppoffra så många handbollstjejer för fler kvinnor, alltså tanter.
Verkligen, ja, oh, gud. Handbollstjejer, lite tråkiga.
Mm, jag känner en bra handbollstjej, men alltså jag tror att, okej, okay, vad skulle du helst vilja? Vara på en dejt med slingersvans eller vara på en fest där det bara är handbollstjejer?
Då väljer man
ju. Då hade
jag
gift mig med slingersvans.
Ja, det gör man ju verkligen i ett sånt läge.
Mm. Och spelar du handboll och lyssnar på det här? Vi älskar dig.
Ja, alltså grejen att vi får tänka på ett, vi komiker, ta inget av vad vi säger seriöst. Och två, vi gillar att dra all, det är lättare att dra alla över en kam. Det är klart det finns trevliga handbollstjejer, precis som det finns trevliga fotbollskillar, men man gillar ju ändå att prata om fotbollskillar som grupp. Och som grupp är de rätt jobbiga.
Men åh, alltså så här, det, ja, men vi vet ju också vilka vi ska prata om.
Ja.
Liksom. Och idag, istället för att prata om handbollstjejer, så ska vi prata om en Quidditch-kille.
Ja, du menar Harry. Jag blev förvirrad. Jag bara, är det här ett Oliver Wood-avsnitt som jag har missat? Har jag pluggat på fel?
Ja, men jag såg det på dig. Jag har aldrig sett dig så här önska att du var en del av väggen men också ville höra vad fan som har gått fel på samma gång.
Ja, jag bara smälte långsamt bakåt in i väggen.
Ja. Ja, men alltså jag tycker att det här känns overkligt.
Att vi öppnar sista boken.
Ja, och sen vet du ju att vi ska dela upp det i två.
Ja.
Liksom. Vi kommer ju dela upp ut efter filmerna, och det är ju inte för att vi följer filmerna utan mest för att göra det lätt för oss själva. Och för att kunna, vi har fortfarande så himla mycket att prata om, så vi kände ju att då trycker vi in 10 avsnitt på ettan och 10 avsnitt på tvåan.
Ja, gud ja. Och det är som sagt, vi kommer ju inte direkt ha slut på grejer att prata om efter det heller.
Nej. Och på tal om det, innan vi hoppar in på det, jag har ju fått den stora äran att få Miguel att köpa Hogwarts Legacy.
Ooh.
Ja, och det var också så kul för vi bara, okej, men vi gör en karaktär som ser ut som oss båda.
Ja, gulligt.
Så vi blandade. Ja, för vi sa att och sen så säger vi, och vi spelade på dagen, så skulle vi spela mer på kvällen. Jag drack lite vin, han drack lite whisky. Vår gubbes utseende förändrades ganska mycket då. Vi bara, vad fan? Vi har ju fan fått glasögon och hattar och grejer. Kasta på det. Vakna upp nästa dag. Och det var som när man öppnade Hogwarts Legacy igen då. Så var det lite så här som att kolla igenom sin story på Instagram efter en utekväll.
Men det är en sak som jag insåg ganska sent i spelet. Att om man hittar en riktigt bra hatt, men den är så jävla ful, så kan man magiskt ändra utseendet på den ändå så att den ser ut som en annan hatt.
Hur då? Måste man ha en speciell trollformel? Eller
nej,
går det bara ändra?
Nu var det ett tag sedan jag spelade. Jag tänker att jag ska spela om det snart igen så att vi kan ha ett avsnitt. Så där får jag vänta lite mer. Men jag för mig att man går in i liksom klädesplagget så kan man ändra utseendet. Så jag som är en Slytherin och hittar lite så här dark... Jag köpte någon så här dark arts pack så att man kan flyga på en testral också, inte bara en hippogriff och grejer. Och då får man lite extra, så då, jag kan ju gå runt i en skelettmask oavsett vilken hatt jag har på eller vilka glasögon jag har, kan jag bara förvandla dem till en skelettmask, så det är fett. Men det går att göra
Men det...
i menyn på klädesmenyn.
Ja. Jag ska kolla det där. För Miguel tyckte dagen efter också att det var kul och vill behålla allting. Men jag är så här, jag spelar ju seriöst. Det är som när jag kör GTA, då följer jag ju trafikreglerna. Liksom. Tills jag har råkat så här, elda upp en prostituerad, då kör jag ju crazy för polisen efter mig.
Eller hur?
Men annars kör jag lagligt. Och det är lite samma när vi spelade spelet. Då var det liksom så här, bara, men vår gubbe ska ju inte se ut så här. Vi kan ju inte gå och lösa problem med vår hatt och våra glasögon. Jag vill liksom att det ska se ut som en riktig Hogwarts-elev.
Ja.
Och det är inte att personen har glasögon och hatt. Det är inte vilka glasögon och vilken hatt som helst vi pratar om här.
Nej, nej, nej. Det ska ju vara bra.
Ja.
Men ska vi hoppa in på filmen?
Filmen och boken. The Deathlahallas Part 1.
You don't know how it feels. Your parents are dead. You have no family. Stop! Stop! Let go!
Jag vill börja med att bara säga min relation till sista boken.
Ja.
Sista boken var en av de första böckerna jag läste.
Mm.
För att innan jag lärde mig typ att läsa, eftersom jag var så sen med att lära mig läsa, så hade jag den här på ljudbok.
Ah.
Så den här, jag har säkert läst här stycken och delar av de andra böckerna från när jag var lite yngre, men jag lyssnade på hela med Björn Kjellman. Och jag först så störde jag mig på, han bara Hermione, Hermione. Men även jag har en speciell relation till den här, för mig inte den följer den dramatiska kurvan på ett annat sätt, och jag tror att det är för att den är så lång.
Ja.
Alltså det tar ju väldigt lång tid innan man kommer till klimaxet, eller det riktiga klimaxet, och det riktiga klimaxet är ju när Harry får veta, alltså i Snapes minnen. Så här, ah shit, jag ska dö. Det är ju det som är liksom toppen av
det så,
allt.
Det så kallade isberget.
Ja, men precis. Så den är så himla rak så länge. Fast de gör ändå så mycket och försöker ta... Alltså det är ganska, och det märker man ju även i första filmen.
Att det händer mycket.
Att det händer mycket. Samtidigt så är det många som är så här, ja men Deathly Hallows Part 1 är inte så jävla rolig. Man bara, nej. För att de gör ju mycket, men det är inte så här, åh. Alltså det är inte som en vanlig Harry Potter-film där det blir liksom, den här är misstänkt. Mm. Och sen så kommer de fram till något.
Nej, ettan är ju mer av en road movie. Att de liksom drar runt och sen så stöter de på problem och sen drar de vidare och sen kommer de på vad de ska göra och sen så drar de vidare och sen så bråkar de lite och sen drar de vidare.
Precis. Men kontenta. Vi kan köra dina punkter, för jag har liksom, jag kommer inflika på saker och typ så här, åh jag älskar det här eller jag hatar det här.
Okej. Men då hoppar jag raskt in på min första punkt. Jag tycker det är fint att Dursleys får skjuts. För att i filmen så är det ju så att de drar och sen är det liksom fina bortklippta scener, You're not a waste of space och bla 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 bla, som är med i boken. Men grejen är att de åker inte själva, utan det är två auroror som kommer och kör iväg dem. Så de får skjuts. Mm. Det tycker jag ändå att... För det visar ju på ett annat sätt att orden bryr sig om dem.
Mm.
För att, eller ja, men liksom så här, ni kommer få skit. Så det är viktigt att det, vi har koll på er.
Ja, och att det finns någon slags struktur i hela... Alltså nu är ministeriet korrupt vid den här tiden, men att det ändå finns någon slags underliggande struktur som har funnits länge,
ja,
mellan att Voldemort reste sig och sen reste sig igen.
Ja, verkligen. Så det gillar jag. De får lite eskort iväg därifrån.
Mm.
Och sen så tycker jag det är en rolig liten foreshadowing slash bara en liten throw of line som är lite rolig, att när Harry förstår hur hela slaget om de sju krukmakarna ska gå till. Så här, nu har jag glömt bort vem, men då är det någon som droppar för att säga, nej men alltså Voldemort kommer ju vilja ta dig. Och inte ens Voldemort kan dela sig själv i sju delar.
Ja, den är jävligt nice. Jag tänkte också på det. Och också hela det upplägget är så himla, för det reagerar jag också på när jag lyssnade. Att det är det här klassiska att Fleur bara kränker hela Harrys väsen. Bara, Bill, don't look at me, I look hideous.
Och men wow, också we're typ identical. Såhär, är också med.
Ja, we're identical. Ja, den är så underbar. Jag blir så glad att det är med i boken också. Att det inte var liksom någonting de hittade på till filmerna. Utan att det är liksom legit. Jag hade varit så obekväm. För man märker ju att alla tar inte hänsyn till det faktum att de är i Harrys mest intima del, det vill säga hans egen kropp.
Nej.
Alltså, hade jag gjort det, hade vi bytt kropp, då hade jag ju bara så här ignorerat allt och bara klätt på mig. Inte sagt någonting, inte tänkt på någonting. Bara bort. Av respekt för dig.
Ja.
Men liksom folk letar efter tatueringar, kommentera hans syn, kommentera hans utseende. De är ju liksom inte snabba på liksom dra på sig kläderna och låtsas som ingenting.
Nej, verkligen. Ja, nej, men, och det känns, jag har några så här där det skiljer bok och film, men eftersom de har delat upp den här på två, de här böckerna är ju på ett sätt mer lika filmerna eftersom de har kunnat få med mer. Och det känns som att de har tagit mer dialoger rakt av.
Mm, gud ja.
Men en sak som sticker ut det i slaget om de sju krukmakarna, alltså the pimping som Arthur Weasley har gjort av Sirius Blacks motorcykel som Hagrid kör. För att i filmen så är det bara att han har en liten eld som speedar upp den. Men nej, nej. Ja. I boken, först så skjuter de ut en hel tegelvägg. Bara så där, liksom ur avgasröret så att dödsätarna krockar in i tegelväggen. Det känns lite härligt, liksom tecknat våld. Och sen att den där elden, den är ju inte gjord för att man ska åka snabbare. Det är ju drakeld som ska bränna skiten ur dödsätarna.
Mm. Exakt, en konsekvens blir bara att oj, vi råkar åka lite fortare typ. Så känns det.
Ja, jag gillar det. Och sen så kommer de ju då till.
Ja, innan vi hoppar dit. Jag föredrar faktiskt, inte riktigt, men tolka mig rätt när jag säger det. Alltså när Hedvigs död är, tycker jag, är värre i filmerna. Just för att hon kommer tillbaka för att rädda honom.
Ja.
Här sitter hon ju fast i en bur.
Precis.
Liksom, mellan benen på honom typ.
Mm.
Ish pish. Men här förlorar vi ju första personen. Förutom då mötet med Snape och läraren och bla bla bla.
Mötet med Snape, men det kommer senare.
Just det, den kommer sen, förlåt.
Ja.
Nu, jag är inne på fel kapitel.
Fel kapitel, fel ordning. Nej, så kommer de ju först, för då i filmen så kommer de ju direkt till kråkboet.
Nej, 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 dit åker de inte nu.
Nej, för då kommer de till Andromeda.
Ja.
Och Ted.
Gärdestad.
Precis, Chalalala. Ted, Gärdestad och Andromeda. Och det är så kul, för de är verkligen, alltså, det är tydligt så här, de är inte med i orden och de är inte supertaggade på det här upplägget. Sen då, de bara så här, vi fattar att vi behöver göra det här, men vi tycker fan det inte är kul.
Nej, precis.
Nej, och stackars Teddan, det har jag inte skrivit upp, men Ted dör ju sen också. Det är också bara för throwaway grej att de får reda på att på radion att han har dött.
Ja, jag försöker placera när det är att han dör. Det är väl...
Det är någon gång där de är ute i The Forest of Dean eller någonting.
Ja, just det.
Ja,
och det är så sugigt att vara Andromeda.
Ja.
Allt är ju röv. Vi kommer ju komma in på henne. Vi har pratat om henne.
Vi har pratat om henne. Men sen så kommer de, sen så flyttnycklar de sig iväg puff till kråkboet. Hänger där. Det är lite mer hetsigt att ingen dyker upp där. Det känns som att det är en högre stressnivå än i filmen. Att det är så här, Molly håller på att tappa det för att ingen kommer. Och de väntar typ, det känns som flera timmar innan folk börjar dyka upp.
Ja, i filmen så kommer de ju lite en efter den andra typ.
Ja, och där förlorar vi vår andra karaktär ganska tidigt in i boken.
Ja.
Monsterögat Moody.
Ja, det är typ också, vi har ju pratat om så här, om hashtag rör inte min McGonagall.
Mm.
Och det kommer vi komma in på senare här avsnitt också. Men alltså, det är ju för fan griftefridsbrott att de tar hans öga. Så känns det ju.
Ja.
Alltså det är som att de leker med hela upplägget och det gör de ju typ. För att han är ju också en sån mäktig auror.
Gud, vad jag tror, det här är fan-teori, att sen efter Voldemorts fall, när de raidade de sista dödsätarna antagligen, för det tänker jag att de gjorde. Mm. Det finns ju alltid några kvar som bara, nej jag tänker hålla upp det här. Och så hittar de någon, så har de Mad-Eyes träben på väggen på någon sån här piedestal. Och då tror jag att aurorerna inte blundade för lite övervåld.
Nej, nej men precis. Nej, Ja, för det där är typ en av de där grejerna. Det kommer nog efter McGonagall. Det är att de tar hans öga. Det, för mig är det så här. Och det måste vara så hemskt också. Speciellt typ om, alltså både för Nymphadora men också Harry, just för att han känns så skyldig till allting, för att han är pick me lite så här. Han bara, alltså alla ni gör det för min skull, och folk bara, dude, vi gör det här för vår mänsklighet, och han bara, nej men gud, ni får inte följa med, inte för min skull. Men att han dör och de hittar inte hans kropp.
Nej, det är superhemskt. Men det är också en grej som jag inte förstår, för det skulle de bara kunna haft med en replik, för jag förstår att de inte, en anledning till att de inte är med i filmen, men att, för att Hermione tar ju bort minnet på sina föräldrar och skickar dem till Australien för att de inte ska bli torterade. Men Ron har ju också en plan, för att de vet ju redan så här, vi ska dra och leta horokruxer. Jag kommer inte dra tillbaka till skolan. Om inte jag kommer tillbaka till skolan kommer ju folk vara så här, men vad fan är Ron någonstans? För att han är ändå fullbrodd. Att Hermione inte kommer till skolan är ju rimligt, för det är bara så här, mugglare får inte vara där nu. Så att han har ju förtrollat liksom en ghoul på vinden så att den ska se ut som honom. Och säger att den har väldigt smittsam spattergroit.
Ja, men det är så sjukt att så här, Hermione rensar, och det man förstår ju varför, men så här, Hermione rensar sina föräldrars minne, skjuter bort dem till Australien, är på flykt. Ron har sjukamält sig.
Ja, fulsjukat alltså, sig.
Ja, han har ju fulsjukat sig deluxe. Och det är också så här, ja, men som du säger, han behöver ju inte. Han är ju så här rik person som tycker om att låtsas vara fattig.
Ja.
Fast tvärtom liksom. Att så här, alla kommer dö, men han är typ fine. Men han vill hänga med de coola, okoola kidsen som ska dö. Så han måste sjukamäla sig.
Verkligen. Och sen är det hela bröllopet, och där är ju Harry inte Harry som han är i filmen, utan han är random rödhårig mugglare som de bara säger är en till kusin till Weasley-familjen. Och där blir också det roliga bråket mellan Viktor Krum och Xenophilius Lovegood som vi har pratat om tidigare, att så här, ja, min familj blev trakasserad och dödade på grund av Grindelwald, och så kommer den här flummiga snubben med ett hakkors runt halsen och bara, det är alltså, jag kan tänka mig att det är så här, det finns ju såna hippies som så här, nej men vad heter det, hakkorset används ju också inom hinduismen och ett solkors, att det är lite samma stämning om liksom en förintelseöverlevare eller barn till förintelseöverlevare träffar en sån hippie med ett solkors runt halsen och bara, ta av det där jävla halsbandet. Hade det inte varit bröllop hade jag nitat dig.
Jo, men de pratar om det också i How I Met Your Mother, att man alltid har ett riskkort eller frikort på bröllop. Alltså någon som kommer förstöra det.
Ja.
Och jag tycker så kul, för det känns som att Fleur kommer från, vi har ju pratat om det, det känns som att de kommer från en ganska fin familj. De behöver inte vara rika, men de är också franska. Så de blir indirekt lite bättre än alla andra. Kommer liksom till kråkboet där alla är släkt. Och så kommer en random bulgar och försöker slå ner en gubbe. Som liksom, ja, alltså det är så märklig stämning. Nej, men jag vill bara hoppa tillbaka lite. För någonting som också säger, Harry och Ginny har ju gjort slut.
Ja.
Och han har gjort det ännu en gång för att rädda andra. För han är så svår. Det är så jobbigt att vara han. Du kan inte vara tillsammans med mig. Så de gör ju slut och Ginny är ju fett ledsen. Och Harry vill egentligen vara med Ginny. Men ingen kan vara med Harry för det är så svårt. Och så börjar de hångla upp varandra på liksom hans födelsedag. För filmen har de ju helt glömt bort hans födelsedag. Men ja, han får lite hångel och lite presenter och sånt där. Och så Ron kommer ju på det här. Och där känner jag, alltså jag tänker på det som Ron ändå uttryckte i Halvblodsprinsen. Bara, men det känns inte bra att du hånglar med min syrra. Alltså det känns lite så här weird och äckligt typ. Att folk, och så här har ju Ron lite av en poäng. För nu ser ju han sin syster sårad av sin bästa vän.
Ja.
Och det var ju inte riktigt så, men det är ju lite som att Harry bara, han gjorde slut med henne, men det är ändå värt att få hångla lite.
Men lite så, lite oskön snubbestämning där på Harry. Liksom ha henne under hook.
Ja, det märks att han har fyllt 17.
Ja.
Liksom.
Det är supertydligt.
Ja, så där är jag 100% team Ron. Bara, vad fan gör du?
Verkligen. Och det är en sån rolig grej apropå Fleur och hennes familj. För de beskriver ju liksom så här, ja men då kommer hennes mamma och är jättevacker för att hon är också vela eller halvvela. Eller, hon är väl halvvela för Fleur är kvarts. Ja. Men att hennes pappa är ful. Och det är så här, han är så här, eller inte, men han beskrivs som lite, så här, lite kort, knubbig och tunn hår. Så att man tänker ju, han måste ju vara rik. För annars...
Ja! Alltså det är så kul. Man får ju verkligen upp så här Trump och hans frustämning. Gud vad kul om liksom herr Fleur egentligen är bara Frankrikes Trump.
Det hade ju varit alltså Trump innan politiken då, innan han blev galen och höger, så Trump bara var liksom rik och gubbe.
Ja, precis. Och väldigt orange i facet är han fortfarande.
Väldigt orange. Ja. Men sen bröllopar de sig och sen så kommer Kingsleys patronus som är ett lodjur, vilket är balt. I filmen är det ju bara en boll. Mm. Och säger the minister has fallen. The minister of magic is dead. They're coming. Run! Och sen blir det battle of bröllop och de drar. Och Hermione har sin magiska påse när hon bara har alla grejer. Man gillar ju ändå hennes magiska påse. Det är lite skalmanstämning på hennes påse. Allt i skalet.
Ja, verkligen. Jag älskar också, jag kommer inte ihåg om de säger det i filmen. Som jag sa till dig, jag har ju lyssnat på den här under väldigt lång tid. Och jag kommer inte ihåg skitmycket. Men vad var jag ska säga? Jag älskar i alla fall filmen. Och, bara, oh. Och de bara, vad är det? Bara, that was my books. När de alla ramlar.
För att de har staplat dem i sin magiska påse. Sen så kom sen är det hela tabugrejen som förklaras bättre i filmerna eller i böckerna, att de nämner ju Voldemorts namn och då kommer dödsätarna och det är ett litet längre battle. De kör lite fram och tillbaka. Boom, boom, boom och sen så obliviater de dödsätarna och drar till Grimaldiplan 12.
Ja, men det jag tycker ändå om när de är på Grimaldiplan. För det är en sån intim stämning, för det är liksom bara de där.
Ja.
Tidigare har ju varit lite spurt där, för att alla har ju behövt gömma sig, eller högkvarteret liksom.
Precis. Och jag gillar ändå, för det är ganska, de är ganska länge där i boken och håller på och leta. För de berättar, det är där de upptäcker så här RAB, att det är Regulus Black. De har hela den här grejen med Creature. Och Creature är först, och det här får ju Creature sitt lilla uppvaknande eller någonting. För det är ju, han är inte så jäkla mycket med i filmen, men i boken är det ju så att han hjälper dem för och mot att han ska få den fejkade medaljongen. Och han blir superglad och börjar laga mat till dem, och börjar till och med bli snäll mot Hermione för att de är snälla mot honom, och liksom de växer som grupp där liksom. Den gyllene trion plus Creature är ändå härliga tillsammans.
Ja, men den är härlig. Och, nej, men, och det har vi också pratat om tid när vi pratade om Creature, att han är en väldigt trasig husalf eftersom han aldrig har kunnat... Ja, men Mr. Meeseeks, alltså från Rick and Morty, just att han kunde ju aldrig fullfölja hans mästares önskan, vilket var att förstöra Horrokruxen.
Ja.
Och att se honom glad är så mysigt.
Det är så mysigt.
Och också en skillnad från boken och filmen, det är ju att anledningen... Nej, nu, okej, skitsamma. Men han hittar ju också ett brev från sin mamma, Harry alltså. Som också är bortdriven. Det är en sida som är bortdriven, eller en del av brevet som är bortdrivet. Men då tänkte jag också på att han hade fått en kvast, Harry.
Som ettåring.
Ja, och där har jag så mycket frågor kring säkerhet och funktion.
Ja, de nämner ju att den bara kan flyga så här några decimeter över marken. Och jag tänker att den går inte... Ja. Alltså, jag tänker att man har ju sett... Så, eller, det fanns ju alltid ett rikt barn som hade en så här stor plastbil som liksom en 4-åring kunde sitta i. Men den körde ju liksom i 3 kilometer i timmen och... Var stor. Jag tänker att det finns ju säkert en förtrollning så att man inte skadar sig om man skulle ramla av. Och jag tänker att den går nog inte heller så himla fort.
Ja, men alltså så här, jag tror att vi måste tänka, jag tror att ni som lyssnar som har barn, alltså ettåringar kan vara jätteflexibla på hur långt de har kommit.
Ja.
Men exempelvis ettåringen i min familj skulle inte kunna stå och hålla i en kvast, att den lyfts några decimeter och åker runt.
Ja, det är livsfarligt.
Ja, och det är lite så här som att man ska lära sig cykla typ.
Ja.
Men vid ett år. Och liksom, jag tycker också att så här, vi säger att det inte är normalt i trollkarlsvärlden att ha en kvast när man är ett.
Nej.
Vi säger att det inte är det. Så känns det också så himla typiskt James.
Ja.
Att Lily bara, det där är ingen bra idé. Och han bara, jo men vad fan, grabben ska lära sig.
Eller hur, han fick ju den av Sirius. Det är klart han ska ha den.
Och du också typiskt Sirius och tycker att det är en bra idé.
Ja, Sirius är ju verkligen en, alltså, man har ju träffat på sådana som inte riktigt har koll på barns mognadsnivå. Liksom, antingen köper liksom så här, en bok för 15-åringar till en 10-åring eller bara så här, har jag köpt den här jackan? Bara, den är 7 storlekar för stor. Min unge kommer inte kunna ha den på 6 år. Liksom. Att han inte riktigt har koll. Där är ju Sirius. Han är inte så bra, inte så här dålig hand med barn, men kanske dålig förståelse av barns mognadsnivå.
Ja, men precis. Verkligen. Ja, nej, men så den kändes viktig för mig att ta upp.
Mm. Och nu är vi ändå inne på Marauders. En till Marauder kom ju förbi. Och,
Och
är orimlig. Lupin kommer och bara, tja, jag är lite stressad för att jag ska få barn. Så att jag tänkte hänga med er istället.
Så jag tänkte att jag skiter i att få barn. Ja. Typ.
Och han, men det som är bra, det är att han kommer dit och liksom förklarar bara. För att man får ju bara reda på, ja, ministeriet är övertaget. Men där får man ju liksom så här, bara, ja, men det betyder det här och det här. Man kan inte använda de här grejerna i samhället. Nu börjar de registrera mugglare. Trolldomsministern är så här, Scrimgeour är död. Trolldomsministern som finns nu är under Imperius förbannelsen. Så man får lite mer förklaringar. Och liksom så här, median är korrupt, allt är fucked. Och Lupin vill inte vara en baby daddy. Så att han säger, nej, jag vill inte det här. Så att jag vill ut på äventyr med mina tonåringar istället. Och...
Ja, men alltså det där är så, alltså jag måste bara, jag har ju en bekant i min bekantskapskrets som också är så här, jag tycker om han jättemycket, han är jätteschysst, men han ska ju, han borde ha fått barn nu, men också så här mycket äldre så här, och bara, han ska ju typ vara närvarande i alla fall, men det är också så här, när han sa det till mig då jag bara, vad gör du här? Alltså det är jättefint att vara äldre och det är jättefint att ha barn. Och vi har hängt innan han skulle bli baby daddy. Men det, alltså det är lite den stämningen på Lupin. Alltså han hade lika gärna kunnat komma dit och säga typ så här, jag har lite åldersnoja nu när jag inser att jag kommer bli gammal för att jag kommer bli pappa.
Ja.
Det är lite den, så här, vad ska vi göra idag då?
Verkligen, han försöker vara för mycket down with the kids och Harry lackar ju på honom lite, både Hermione och Ron, och jag kan hålla med, det är lite överdrivet när han kallar honom idiot och bara skäller ut honom efter noter och bara stick with your kid, wouldn't my father wanted liksom.
Ja, men jag tycker lite out, alltså man fattar ju, alltså det är inte out of character i och med att Lupin är en deppig varulv. Han är också lite så här, åh gud, man kan inte älska mig, jag är så svår. Samtidigt som det är så out of character på samma gång att han drar. För han känns ju också mer exempelvis mogen och så här principfast än vad exempelvis Sirius var.
Ja, och en sak som jag också gillar, det är att de är ju ständigt övervakade. Det står ju alltid två dödsätare precis.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Utanför. För att de vet ju vart att Grimaldi plan 12 finns, men de kan inte ta sig in där på grund av The Fidelius Charm, men den är lite halvbruten eftersom Dumbledore dog och då blir alla som han har berättat för Secret Keepers. Så Snape vet ju. Men de Snape kan ju komma in, men de andra kan inte. Så han har väl sagt bara, det är där. Så de står där utanför och väntar. Så de måste alltid transferera sig till översta trappsteget med osynlighetsmanteln. Vilket skapar lite spänning.
Ja, och det känns typ lite, du vet så här, när man spelar speciellt gamla dataspel och man inte har kommit in i i deras zone så att de kan inte attackera.
Ja.
Så känns det. När man läser det. Det känns som att man bara står där och väntar. Och om man råkar gå utanför dörren, då kommer man bara...
Verkligen. Och det är väldigt relevant för att i boken så är det ju en jäkligt lång planeringsfas för deras... för de har, för att de får ju Creature att hämta Mandungus precis som i boken. Och Mandungus berättar att han gav bort halsbandet till Umbridge.
Ja, någon med rosa rosett eller vad han nu säger.
Ja, så, men de planerar, alltså de övervakar, de åker dit och övervakar liksom så här, vilka kommer samtidigt, vem skulle vi kunna ta oss, bla 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 bla. Och att de försöker använda, det förstår jag inte riktigt varför, men att de försöker använda olika grejer. För de, eller de förklarar det bara, det skulle vara konstigt om man hittade tre som var stand, men att de så här använder puking pastels på en snubbe så att han ska spy och bara, du måste gå hem! Men det är en lång planeringsfas innan de faktiskt tar sig in på ministeriet.
Ja, och jag känner lite så här att det hjälpte säkert att de gjorde så att alla inte hade samma problem, kan man så säga. Alla var inte stand. Men det känns också som att så här, också så här tonåringar igen. Det här kanske vi kan hoppa. Det kanske är värt att riskera så att ni faktiskt kommer in och kan ta er framåt.
Verkligen. Men de lyckas ta sig in och vad heter det? Harry blir ju... Vad heter han? Nu tappar jag hans namn.
Jag kan aldrig hans namn.
Men han är i alla fall en ond snubbe som gillar att gola ner folk för att få bättre... Han är en karriärklättrare som golar ner folk för att klättra uppåt och håller på med mugglarregistrering. Och Hermione blir Mefalda Hopkök.
Ja, åh gud. Svenska rösten på det är så störande.
Vad säger Christer Henriksson?
Nej, men jag pratar så här.
Jaha, jag trodde det var namnet.
Nej. Det är bara irriterande och hur hon pratar.
Det är en sån liten detalj. Att, för grejen är att det, nu tappar jag vad hans namn är också. Han som Ron blir.
Inte det, heter han inte Don eller någonting? Eller har jag hittat på det?
I alla fall. För att han, det är han som får puking pastel. Och han vill ju verkligen, han bara säger, men jag måste till jobbet. Och sen får man ju reda på, det är ju för att han ska vittna för sin fru.
Ja.
För han bara, det är jätteviktigt att jag kommer in här, jag måste verkligen hit. Och de bara, nej, gå hem, du är sjuk.
Mm.
Och det är lite deppigt. Men de kommer in, de blir delade direkt för att, fan heter han? Det är Yaxley som kommer och bara, tja. Du måste ta bort vatten, det regnar på mitt kontor. Och då tänker jag, för då nämner de också att det är så här, det har hänt flera gånger. Och Hermione säger bara, det kan vara något fel med liksom atmosfärsförbannelserna. Eller så är det en häx. Och då tänkte jag att det finns, alltså de som jobbar för så här, de flesta som jobbade innan ministeriet blev övertaget av dödsätarna, jobbar ju antagligen kvar om de inte är 100% mugglare. Så att jag tänker att det är liksom så här lite mini-terrorism från de som är kvar. Att de bara så här fuckar lite med folk för att de vill visa någon typ av motstånd, men de orkar inte så här sätta sig upp mot dem, utan de vill bara förstöra lite.
Exakt. Jag fick bara upp nu. Harry förvandlas till Albert Runcorn.
Just det, Runcorn.
Mm.
Ja, så, men han tar, och här går det ju till typ som i filmen, fast det är lite fler möten. Att Ron ska ta bort vatten. Mefalda Hopkirk blir tagen av Umbridge direkt ner för att den ska vittna mot flera olika. Eller hon ska vara notarie.
Ja, men precis. Jag hoppar in igen nu. Ron, för jag var tvungen att googla för jag fick panik. Ron förvandlas till Reginald?
Ja.
Catamol.
Reginald Catamol, så är det. Reg. Mm. Och han ska ta bort det. Och de bara så här, om min fru hade varit där nere där din fru är, så bla 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 bla. Och han börjar bara, åh, min fru! Går lite för mycket in i rollen.
Jag älskar det. Alltså både i bok och film.
Och Harry drar sig upp mot Umbridge kontor och gör lite samma grej. De sitter ju och gör propaganda där att, om allt möjligt. Att det är så här... Det är, om du ser en mugglare, gola ner dem. Och Harry Potter är ont och allt sånt. Så han tar sig in på kontoret och letar runt och hittar ingenting. Men där är det också, han blir nästan påkommen, för att då kommer ju Jakesley, tror jag det är, in på kontoret när Harry är där, och han hinner precis kasta på sig osynlighetsmanteln och smita ut.
Men jag tycker att han hittar, alltså inte kanske så mycket relevant, men han hittar ju också alla papper där det står typ så här om Arthur Weasley och sånt där.
Ja, att de har koll på dem.
Ja, de har ju all info. Så här, pappa till, och då står det också, det är så kul. Pappa till 7 barn, de 2 yngsta är på Hogwarts, men en är hemma sjuk. Vi var där förra veckan och kolla, han är sjuk.
Och bara, yes, planen funkar det. Men det är också lite mäktigt, för då tar de sig in där, och det är jättemånga mugglarfödda som ska sitta rättegång. Och då, och det är som i filmen, att de kommer in där, men Harry smyger sig in under osynlighetsmanteln, och sen så mitt i allting så bara lackar han och bara stann, och sen så bryter det ut, och så kommer alla dementorerna, de tar halsbandet, och sen så springer de med alla mugglarfödda och bara, ni måste tagga härifrån.
Och
springer med sina patroner så här längst fram, och sen inser de, vänta, vi kanske måste ta bort våra patroner så här, för det skulle se jättekonstigt ut om vi kommer ut i hissen med liksom massa rädda mugglarfödda och 3 patroner så här.
Ja.
Och sen så,
springer de.
Och så springer de, och så kommer Jakesley, och det händer som i filmen, de försöker ta sig in i The Flu Network, och sen så när de kommer till Grimaldiplan 12 så ser han det, så då transfererar de sig, och Ron blir splinched, och nu är de ute i skogen. Och nu börjar campingdelen av boken.
Ja, böda camping.
Verkligen. Det är ju mysigt, men det händer ju inte så mycket under den tiden. Det är ju mer att man lär känna deras inre sorger och allting.
Nu kanske jag är lite för het på gröten. Men det är ju både det här med... Är det efter Ron har dragit, när Hermione börjar prata med Black?
Jo, det är efter...
Finilius.
Phineas Nigelus Black. Ja, de har ju tagit med sig, det glömde jag ju nämna. De tar ju med sig tavlan. För först tar de ner tavlan, för att de vill inte, för de tänker ju att för Phineas Nigelus Black, som var rektor på Hogwarts, hade ju en tavla på Grimaldiplan. Så de tar ner tavlan för att han inte ska spionera åt Snape. Och sen så börjar de snickersnacka lite med tavlan, och de bråkar jäkligt mycket med den där tavlan.
Ja, han säger det bara, Hermione säger, kan du hjälpa oss snälla? Han bara, det funkar alltid med när man säger snälla. Alltså han är dryg.
Ja, men han är ju erkänt som den värsta rektorn i Hogwarts historia. Och det är också han som är rektor i Hogwarts Legacy. Så du kommer stöta på honom när du kommer in i spelet.
Ja, nej, men jag har stött på honom lite.
Han
är sur på mig.
Ja, men det blir också en grej som... Att, för det blir ju tjafsig stämning på grund av Horcrux, men också på grund av matbrist. De säger det, att liksom så här, de har ingen mat. Och de så här, tar några svampar och kokar, och de blir dåliga i magen och mår illa. Så att i boken är det, vilket är också rimligt, att det är, så här, det är svart magi och man är pisshungrig. Det är klart att man blir lite lätt irriterad då.
Och Ron är ju så himla, hur ska man säga, stor också. Han känns ju verkligen som en tonåring som äter mycket mat.
Ja, han mår ju
inte
bra det. Alltså.
Nej, verkligen inte.
Och sen
blir han lack.
Sen blir han lack, och då taggar han därifrån.
Min favorit från filmen, när han bara, your parents are dead, you have no family. Och så är någon som har googlat så här, when was empathy invented? Och så var det typ så här, 1782. Och så är det så här, 1781. Då är folk som Ron och bara, your parents are dead.
Verkligen. Så att, men de drar runt lite. Och sen så bara, vi borde dra till Godric's Hollow.
Och de undviker och säger Rons namn till och med.
Ja. Och så kommer de dit. Och där är en staty av Harry och James och Lily.
Ja.
Det är ändå lite ball.
Say what? Ja, jag känner att... Harry får väldigt förvirrade känslor.
Ja, för det är hela graven och statyn och allt sånt. Det är mycket.
Men han har ju både pick me, han har, emellanåt har han lite gudskomplex också för den delen.
Ja.
Och han är ledsen och han är tonåring. Han blir liksom en ledsen Kanye West.
Ja, verkligen. Så att han går runt där och är deppig med sitt gudskomplex och så ser de The Peverils stenen och åh, där är det där märket igen. Men vi måste till Bathilda Bagshot och snacka med henne först och sen så är hon en orm. Så det är skit i sig. Och hade de, för grejen är, nu minns inte jag, för det var också så här någon vecka sedan jag lyssnade igenom, har de de har väl fattat att Nagini är en horokrux? I och för sig, de har ju inget sätt att förstöra horokruxer på. För där hade de ett jävla guldläge att...
Nej, men varför skulle de veta det då?
Nej, just det, de fattar det sen. Ja, ja. I alla fall. De chillar hos Bathilda. Hon blir enorm. De slåss. De kommer tillbaka och bara, nej, jag var en dum idé. Det skulle vi inte ha gjort. Och Harry får lite dåligt samvete, för han har ju sagt hela tiden, jag vill till Godric's Hollow. Och sen
men jag tänker också, för bara en liten kommentar där.
Ja.
Alltså vi säger, även om de hade... De hade ju inte kunnat ta ihjäl Nagini.
Nej, jag kom på det. De har
eftersom hon är en horokrux.
Ja. Och just det är också en anledning. Han får ju reda på att Dumbledore har bott i Godric's Hollow. Och han är typ lite lack för att Dumbledore bara, varför sa han inget? Vi kunde ju åka dit och hängt vid gravar tillsammans.
Ja, nej, men alltså, det är typ lite den stämningen.
Ja.
Alltså hans relation till Dumbledore alltså, går ju bara ner tills han själv dör typ. Eller tills han fattar.
Ja.
Han bara, aha.
Men sen så...
Men vem är det de pratar med om Dumbledores syster?
Är det inte...
För de pratar ju med...
Auntie Muriel på bröllopet. Är det inte hon som...
Men jag får med att det kommer senare också att det är någon som berättar om så här, det var ju så himla pinsamt att hon var en ynk.
Just det, vem fan var det? Men är det inte...
För det kommer...
Jag får med för att han stannar ju väldigt mycket vid Auntie Muriel för att hon håller på att skälla och prata om det och sånt. Och det är därför han vill träffa Bathilda Bagshot, för att det står i boken också som har släppt. Som Rita Skeeter har skrivit en bok om Dumbledores liv. Och
ja.
där säger hon att hon har insights från en familjevän som är Bathilda Bagshot.
Ja, jag kommer bara ihåg att det är någon som de pratar med som inte är Aberforth.
Nej.
Som berättar om så här, ja, det var ju så pinsamt och skamsött. Och sådär.
Ja.
Men jag kommer inte ihåg.
Men sen så kommer de till skogen och de har en horokrux. Och sen så helt plötsligt så ser Harry en patronus.
Mm.
Och sen så hittar han ett svärd och sen håller han på att bli strypt av ett halsband. Och sen så kommer Ron och sen förstör de en horokrux och allt är frid och fröjd.
Men Hermione är fortfarande lite lack.
Det gillar jag i boken när han kommer tillbaka och liksom står där med svärdet och en trasig horokrux och bara, nu är väl allt förlåtet. Hon börjar spöa honom.
Ja, oh, love it. Very nice.
Och då känner de bara, fan, vi borde ju dra till Xenophilius Lovegood.
Lovegood.
För att han har ju varit på min sida hela tiden. Och vi måste snacka om, för nu har vi sett den här konstiga symbolen både på honom och på en gravsten och i en bok som Hermione fick. Så de drar dit och han är nervös och konstig och säger att Luna kommer tillbaka snart. Men han berättar ändå hela Tales of Bildebad och att det finns galningar som tror att det är på riktigt.
Mm.
Och Harry och Ron börjar ju typ direkt tro att det är på riktigt. Medan Hermione bara, fast det är en saga. Kan ni chilla lite?
Ja, men hon är ju en sån som kollar källförteckning.
Ja, hon är en skeptiker. Hon är Scully i Om de är Mulder, för att dra en Arkiv X-referens. Men det är också en rolig grej. För sen pratar de ju om... Ja, för sen kommer dödsätarna och de drar. Och det är lugnt liksom. Ni vet, ni vet det här, kära lyssnare.
När det går fort så är det ju för att alla vet.
Precis. Men sen snackar de ju om vilken hollow de skulle vilja ha. Och det reflekterar så jävla bra deras karaktärer.
Mm.
För Ron, han bara, men jag skulle såklart ha fläderstaven. Jag skulle bara inte gå runt och skryta som brorsan gör i boken. Det är bara dumt. Men man vill ju bli den mäktigaste trollkaren. Och Harry bara, men jag vill ju såklart ha The Resurrection Stone. För då kan jag få tillbaka... Sirius och mina föräldrar och alla som har dött för mig, för att jag är en crybaby så fort någon dör för mig. Och Hermione är rimlig och bara, men, så här, man vill ju ha osynlighetsmanteln. Och då, de tänker ju lite att Harrys osynlighetsmantel är den, men han bara, men vi har ju redan en osynlighetsmantel. Varför skulle vi behöva en till?
Åh. Men, ja, det är väl sant, men ja.
Men det är också, det är också kul, för eftersom Harry börjar tro på det direkt, han låter ju helt, han låter ju som en konspirationsteoretiker, men han har ju helt rätt. Och han bara, men tänk om det är så här att min osynlighetsmantel är osynlighetsmanteln, och att typ en sten, att the Resurrection Stone är i den gyllene kvicken. Tänk om det bara är så galet. Att det är därför. För den var, kanske var den stenen som var i ringen. Så att ringen är här i. Och att det är den staven som Voldemort letar efter. Jag har löst allting nu. Hermione bara, chilla. Nu låter du som att du tror att jorden är platt. Och sen har han rätt.
Ja, ja, han har ju rätt. Men jag tycker också det är att ge här väldigt mycket luft.
Ja.
Alltså så här, jag vill ju att han ska ha fel. För typ alla, okej, okay, han hade rätt på Draco att han var dödsätare också, absolut. Men han har ju mycket fel och han går ju bara på känsla, så man vill ju att han ska ha fel, för han lär sig ju ingenting av att bara så här, ja men Draco är en dödsätare, jag vet det bara. Det är Draco som har gjort det här, jag vet det bara. Och så har han rätt.
Ja, men det är en sån sak som man tar upp om konspirationsteoretiker och ja, sådana. Att det är så jävla jobbigt när det kommer ut saker om att typ så här, läkemedelsindustrin har fuskat eller gjort något fel. För då vet man, då kommer alla som tror att coronavaccin ger autism på vatten på sin kvarn bara, men kolla, de gjorde ju det där. Men det finns så här känt exempel om att de skulle göra någon medicin mot någon blodsjukdom och råkade ge jättemånga AIDS. Och det är liksom ett av de största läkemedelsföretagen. Och den använder ju alltid alla konspirationsteoretiker för bara, kolla, de är onda, de gjorde det här. Och man bara, ja, de gjorde det där, men det betyder inte att du har rätt. Och det är lite här stämningen. Och sen så tycker jag att de jobbar jävligt långsamt, för att från augusti när de drar fram till mars pajar de en horokrux. Typ ett år. Alltså...
Så man kan ju säga att Ron hade rätt när han lackar och bara, vi har ju för fan inte gjort någonting.
Nej, han har ju rätt. Och sen är de ute och sen så kommer The Snatchers. Snatchen! Scabior och gänget. Och min favorit Greyback. Och hans, det är här hans obehagliga rapey stämning kommer in. Han är så jävla sugen på Hermione. Han vill ju bara äta upp henne bokstavligt talat och nämner det hela tiden. Bara, I want a piece of that. Det är obehagligt.
Han vill väl göra mer än att äta henne?
Ja, men det är lite det som är undertonen. Han säger att han vill äta henne, men han är lite för taggad på det. Vilket är äckligt.
Och det är samma sak om vi som människor skulle äta en vanlig så här entrecôte, till exempel. Man får inte vara så sugen på en vanlig entrecôte heller, för då känns det som att du kan äta en levande ko. Alltså man får inte vara så taggad.
Nej.
Som han är. Inte på det sättet. Men också så här, fun fact about the movies.
Mm.
Att när de skulle spela in den scenen när de springer, så började Emma
Watson.
Rupert och Daniel tävla om vem som kunde springa snabbast. Så problemet var ju att de fick ta så många omtagningar, för de sprang för fort så att de som jagade dem hann inte med, så de kunde liksom inte filma ordentligt.
Det är väldigt roligt.
Ja, och jag tror att det också var i samma veva som de filmade de scenerna, så gick de fram till Emma och Rupert och bara, we are going to do the kissing scene this week. Och Emma bara, this week, så här, helt livrädd.
Oh, stackare. Ja, för det vet jag ju att den i filmen The Kissing Scene mellan Harry och Hermione i Horcruxen, den var ju tydligen, för de ska ju också vara typ nakna. Och de bara, alltså det var det jobbigaste jag har gjort någonsin.
Ja, och det är också så här, det ser ju redan, när man tittar på det där, alltså när Horcruxen öppnar sig, så ser det ju redan så jävla CGI ut och fake.
Ja.
Att så här, kunde ni inte bara ha gjort det CGI och fake?
Så slapp de göra det. Ja.
Ni kan göra en hel jävla drake ju.
Eller hur? Nej, men så det blir tjafs med snatchersarna. De ljuger om att han heter Vernon Dursley. Och det roliga är att Hermione golar ju ish ner Percys ex Penelope Clearwater.
Ja, det är så kul.
Penelope Clearwater, Half-Blood.
Ja, för jag tänkte också på det. Att det är så himla knäppt. Att hon tar ju ändå så här, hon gillar ju Ron. Så de gillar ju indirekt Rons familj också. Och sure, de har inte blivit kompisar med Percy än. Men att hon verkligen så här tar en person. Varför, om hon skulle säga någon, som hon faktiskt inte är så förtjust i. Varför sa hon inte bara Lavender Brown?
Eller vad heter hon? Golaren? Cho Changs kompis?
Jaha, Marietta Edgecombe.
Jag skulle ha sagt Marietta Edgecombe. Det hade jag gjort i alla fall.
Snatcher sådana bara, nej men du har ju inte så här finnar över halva ansiktet.
Eller hur? Nej, och de blir tagna till Malfoy Manor. Och där är ja, Dobby kommer och räddar dem. Här är också Slingersvans hand som dödar honom.
Ja, han stödjer annorlunda.
Ja, och det har jag nämnt tidigare också, men att det finns något symboliskt. Jag vet inte om Rowling tänkte på det, eller om det är någonting som andra, bland annat jag, har analyserat fram. Att hans hand, att det finns någonting där med hans hand är av silver, Judas fick silver, han är en förrädare, bla bla bla. För handen stryper i honom för att han i en millisekund tänker hjälpa Harry. Och då är det bara så här, död. Och det är ganska brutalt också. För att de försöker ju stoppa det och liksom så här, det går inte fort att strypa sig själv direkt.
Nej, för det är ju det. Voldemort är ju smart, så han har ju lagt in i hans hand att han kan inte förråda Voldemort.
Nej.
Då kommer handen vända sig mot honom. Och jag håller med, för det är verkligen så här, i filmen är det så här, han blir stand bakifrån typ.
Ja.
Och man bara, dog han eller inte? Alltså det är ju lite den stämningen, det känns ju inte som att han dör.
Nej.
Och sen så i boken så bara... Typ.
Verkligen. Och de fattar att det finns något mer, för Bellatrix tappar det när de inser att svärdet är i ett valv. Eller svärdet har lämnat valvet. Och då fattar de, det borde finnas en horcrux där. Och sen så torteras Hermione och sen så rättare sagt, skälet till att Dobby kommer är ju för att Harry frågar in i den här konstiga spegeln som han går runt och sörjer med, som han fick av Sirius, och bara, please help me. Och så kommer Dobby direkt.
Mm.
Och det vet vi inte varför än. Det får vi reda på sen. Men sen så kirrar de biffen. De kommer därifrån. Men, vad händer?
Det visar ju sig att Bellatrix är en jävel på att kasta yxa.
Ja, knivkastning var hennes grej.
Ja, gud, alltså på fester, alltså på dödsätarfester.
Dödsätarnas julfest som vi har pratat om.
Ja, men på deras julfest här, då har de ju ett så här ett jul som snurrar med mugglare och så kastar de knivar.
Det var det de gjorde med, vad heter hon, Charity Burbage, som de torterar i början, läraren i mugglarstudier. Mm. De har henne på den, så får Bellatrix visa hur bra hon är på att kasta kniv.
Eller hur? Men istället för att så här, man ska missa, så ska man bara träffa.
Eller hur? Nej, men Dobby dör.
Ja, det är så sorgligt. Det är en sån sorglig scen. Alltså, nu tänker jag också, för i filmen blir det också en annan grej. För man känner Dobby bättre i böckerna.
Ja.
Men i filmerna så får man ju på riktigt se när han dör och hur söt han är. Och han, allt det han säger. Dobby is happy to be with his friend.
Mm.
Harry Potter. Men är det bara jag som tycker att Luna förstör när hon går fram?
Ja, hon pajar stämningen. Alltså.
Jag hatar det. Hon bara kommer fram och är mansplainar för Harry. Let's close his eyes. Look, it looks like he's sleeping.
Man bara, nej, han är stendöd. Vi vet alla det. Kan vi få sörja i fred nu, Luna? Kan du gå och vara flummig någon annanstans?
Ja. Eller, så nu skulle hon liksom vara lite smart.
Ja. Men jag tycker att, ska vi lämna det där?
Vi lämnar er med den obehagliga känslan av att Dobby är död.
Vi lämnar er. Och jag har ett litet quiz till dig.
Är det sant?
Mm.
Och nej.
Om Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1-filmen.
Okej, jag kommer ha så mycket fel. Alltså,
men det är lugnt. Så, det är bara typ 8 frågor eller någonting. Så det är kort och bra.
Svara ni som lyssnar också.
Yes. Då, första frågan. Vilket år släpptes Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1?
Men det här var ju taskigt. Alltså jag vill ju säga typ 2007 skulle jag vilja säga. Men jag blandade också ihop. För första filmen kom ut 2001. Men nu är det här böckerna. Böckerna börjar komma på
men det här 90-talet. Är filmen. Det här är filmen. Vilket år släpptes filmen?
Aha! Jag skulle säga 2011 2012.
Alternativ.
Men det beror på om det
är 08, 09, 10 eller 11.
hur långt var det mellan ettan och tvåan då? Jag skulle säga att tvåan skulle komma ut 2012. Jag tror att det tog tid att filma. Jag säger 2010.
Mm. Och det är rätt.
Ja, för fan vad jag är bra på att tänka.
Vem har den första repliken i filmen?
Oh! Nu vet jag inte vad du kommer säga för alternativ. Spontant skulle jag säga att det är Hermione's mamma. Nej! Det blir det inte alls det. Börjar inte de med scenen med tortyrgrejen av läraren? Vad är det för alternativ?
Hermione, Harry, Voldemort eller Rufus Scrimgeour?
Gud vad jag inte kommer ihåg början. För det är antingen coming mom eller så är det oh Snape, I thought you forgot eller något sånt där. Eller så är det Scrimgeour som säger we are strong eller vad det nu heter. Så nu har jag tagit typ alla alternativ.
Ja, då får du välja ett av dem.
Mm. Jag säger Voldemort.
Och det är fel för det är Scrimgeour. Den börjar ju med we are strong.
Nej, typiskt.
The first line of belongs to Rufus Scrimgeour. These are dark times. There is no denying. Our world has perhaps faced no greater threat than it does today. But I say this to our citizenry. We, ever your servants, will continue to defend your liberty and repel the forces that seek to take it from you. Your ministry remains strong.
Jag kunde i alla fall alla lines, det är jag stolt över.
Yes, då är nästa fråga. Vilken trollformer använder Hermione på sina föräldrar i början av filmen?
Obliviate.
Rätt. Var ju knappt en fråga. Nu har jag sagt namnet. Vilken lärare blir mördad av Voldemort i Malfoy Manor?
Jag behöver alternativ för jag lär mig aldrig vad hon heter.
Irma Pince, Rolanda Hooch, Septima Vector eller Charity Burbage?
Det där sa mig ingenting. Jag ville egentligen säga trean, men det lät som att du sa ettan. Kan du säga de två igen?
Irma Pins eller Septima Vector?
Nej, men det är inte Septima Vector. Ja, jag tar första då.
Irma Pins?
Mm.
Det är ju bibliotekarien som är Irma Pins. Det är Charity Burbage.
Mm, jag sa ju det. För jag tog bort Septina för att jag bara, det är det inte.
Nej, det är hon som har magisk matte.
Ja, jag är kär i henne. Mm.
Vilken bok lämnar Dumbledore till Hermione?
Det är ju den här Tales of the bla 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 Bobbidi Bobbidi.
Grumbledy the Grubby Goat, The Dark Arts Outsmarted, The Tale of Three Brothers eller The Tales of Beedle the Bard?
Sista.
Tales of Beedle the Bard. Är Regulus Sirius äldre eller yngre bror?
Äldre. Jag känner att jag kan ha fel.
Nej, Regulus är yngre än Sirius.
Varför sa jag att han var äldre då?
Ja, det undrar jag också.
Det var ju jättedumt. Den hade jag ju, den kan ju jag.
Ja, du var lite för snabb, tror jag.
Ja, jag tror också det. Men alla vet att jag vet, så jag fick rätt.
Japp. Yep. Vad lämnar Hermione på Harrys föräldrars gravsten eller gravplats?
En så här, vad heter det? Krans.
Mm, a wreath. Vilken stad transfererar sig Harry, Ron och Hermione till efter Bill och Fleurs bröllop?
London.
London town, and that is correct. Ja, vad heter Luna Lovegoods farsa?
Xenophilius.
Xenophilius Lovegood.
Mm.
Och sist, vad är Dobbys sista ord innan han dör? Här får du alternativen för att det känns taskigt om du bara ska säga det. Dobby is happy to be with his friend Harry Potter. Dobby will miss you, Harry Potter. Dobby thanks you for being his friend, Harry Potter. Dobby is hurt, Harry Potter.
Dobby is hurt, Harry Potter. Nej, men det första.
Och det. Du fick 7 av 10, eller 8 av 10, för att du var lite för snabb på Regulus. Regulus Blackulus.
Jag vet. Det här är varför man ska tänka innan man agerar. Fanny Spies har slarvfel. Nej, men jag är fine med mina fel faktiskt, för jag har aldrig lärt mig vad läraren heter. Jag tyckte att allting kändes okej. Okay.
Det tycker jag också. Och om ni gillar att lyssna på när Happy har rätt på nästan allt, så kan ni ju följa henne på Instagram där du heter Happy Hagman med 2 N. Och om man gillar mig och alla mina 4 stand-up-klubbar som jag har startat just nu, så kan man följa mig på Instagram. Det heter En riktigt bra pinne. Nu börjar det närma sig att mina klubbar kommer igång. 25 januari slår vi upp dörrarna för Westside Comedy i Vällingby. Och den 31 januari slår vi upp dörrarna för Westside Comedy Norrtull, inofficiellt döpt till Northside. Och sen Svartsnö har redan startat, så att, sväng förbi där varje söndag 18-20. Om ni gillar podden får ni jättegärna följa oss på Instagram, och ni får jättegärna ge oss ett gött betyg i eran poddapp. Och om man är en riktig jäkla stjärna så får man gå in och bli Patreon. Vi har sagt att vi kommer ge er en liten gåva när vi kommer upp till 20 Patreons. Och just nu är vi uppe i 17, så 3 till hjältar som går in och skänker en slant i månaden, så kommer vi kasta upp en liten video där vi med våra respektive sitter och spelar Cards Against Muggles och har det kul tillsammans. Det tror jag kan bli värt att se. Så hoppa på det tåget, den Hogwarts Expressen, för det får man ju också lyssna på när man är inne där 9:15, där vi snackar liv och känslor och jobb, och ibland så läser vi från Happy's fanfiction och ibland så pratar vi om annat.
Tack för att ni har lyssnat. Puss. Jag har inget att tillägga.
Puss och hej.
Puss och hej.